Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eld och rörelse.
Ur krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig Myran Andersson.
Vi har semester båda två, eller hur?
Ja, visst. Mm.
Underbart.
Ja. Vad ska du göra på din semester?
Jag ska runt lite i Sverige. Men egentligen inget så här riktigt. Var på landet.
Du ska inte det? Du ska
jag ska vara på landet. Ja. Mm. Mm. Du då? Sommarplaner?
Jag ska ju bli kattägare.
Just det.
Hämta hem kattungen nästa måndag. Så när det bestämdes så ändrades våra sommarplaner ganska mycket från att kuska runt en del till att vara hemma hela sommaren och ha en Malmö-sommar istället.
Precis, så du ska vara hemma och vara kattpappa.
Ja, det ska jag väl. Det är ett märkligt ord, kattpappa, men jag får väl acceptera det. Jag får väl bli en sån kattperson då, som tycker det är fantastiskt.
Alltså, är du en kattperson?
Men jag har ju haft katt när jag var liten. Mm. Och tyckte det var väldigt mysigt. Så jag vet inte varför jag skulle låta bli egentligen. Men när man inte är kattperson kan man störa sig lite på folk som i tid och tid pratar om sin katt liksom.
Eller att du ska liksom leva ut ditt liksom sub-beteende liksom.
Mitt vad för något?
Ja, men liksom att det är så här, relationen till en katt är ju en väldigt underkastad relation.
Nej, men det tror jag inte. Jag tror ändå att jag har lite av det här, haft djur på ett lantligt sätt när jag var liten, inställningen lite, att djur ska veta sin plats liksom. Men det får vi väl se helt enkelt hur det blir.
Absolut. Ja.
Men det är bra med Malmö sommar också, eftersom jag har ett paket med 20 kilo kinesiskt så kallat runklego.
Ja, just det. Du,
att hämta ut på posten, eller den kommer till och med på en sån dörrleverans. Mm. För att de går inte in med det i trapphuset för att det är för tungt. Så man måste komma ut och möta dem på gården.
20 kilo alltså? Japp. Det är mycket.
Det är mycket att bygga.
Vad är det liksom då när man köper 20 kilo Lego?
När jag köper det, som inte ens är Lego då utan är något annat märke. Men så är det ju främst ett antal byggnader i en medeltida stil. Så jag ska bygga mitt stora, stora Lego-landskap med liksom en medeltida by. Sen så är det lite vikingaskepp. Och lite romerska galärer.
Okej, det är lite tvära historiska kast här.
Ja, ja. Det ska ju allting mergas in till en fantasy-setting liksom.
Ja, jag förstår. När man köper 20 kilo Lego, köper du då liksom bitar som inte finns av Lego? Eller köper du då billigare kopior liksom av Lego som Kina har gjort?
Alltså här är det nog ganska mycket bitar som finns, fast sätt, alltså byggnader som är designade på ett annat sätt än vad Lego har dem liksom. Så det är ju inte faktiska kopior av faktiska Lego-sätt, utan det är något eget. Och där kan man ju då, nu blir det en Lego-podd här istället. Mm. Du ser måttligt road ut av detta. Där kan man ändå säga någonting om piratkopians liksom kraft och historia på något sätt. Mm. Att från början så är ju Lego en piratkopia av en engelsk kloss som hette Kiddycraft eller någonting i den stilen. Mm. Och sen så typ köpte de upp patentet när de hade blivit stora typ, för att det inte skulle kunna bli en tjafs om det efteråt liksom. Men det började liksom som att han, den här Christensen eller vad han heter, Kirk Christian vad han heter, grundaren, köpte en plastmaskin från England och så fick han med sig liksom några exempelgrejer på vad man kunde göra, vad någon annan hade gjort redan. Och så var de där klossarna med där och så bara han kopierade. Sen så har ju det uppkommit massa så här piratmärken som alla var riktigt dåliga, som typ Megablocks och sådana saker i Europa. Sen så började det komma kinesiska kopior som väldigt ofta var bara direkta piratkopior av Lego-grejer. Och de var ju liksom i början sämre i kvalitet, men så blev de bättre och bättre och bättre i kvalitet. Så att de bitarna är liksom lika bra som Lego typ. Dock inte att man vet inte hur giftiga de är, för de behöver inte gå igenom samma checkar och sådana saker. Men då började ju också Lego typ stämma och liksom genom juridiska vägar stänga ner de här fabrikerna i Kina. Men då började de här samma företag istället för att göra kloner på Legosätt göra sina egna Legosätt liksom, eller sina egna byggsätt liksom, som då de har liksom medan så att piratkopierare upparbetat liksom kvaliteten på plasten och bitarna till en hög nivå Och sen så kan de bli ett alternativt märke som är lika bra som Lego typ. Istället för att ha de här sopiga kopiorna. Så det visar ju bara, tycker jag, att i en marknadsekonomi så är piratkopior någonting som bara stärker konsumentpositionen. Mm. Så där kan Liberalerna ha någonting att fundera på ifall det är så bra med patent hela tiden.
Nej, men precis. Det är väl också att patent egentligen inte är någonting på riktigt liksom, utan bara så här, ditt patent är bara värt vad din juridiska eller ekonomiska muskler att processera runt saker. Att liksom det spel, patent. Jag har en polare som jobbar på ett patentföretag som, jag vet inte vad de gör, men de behandlar väl patent på olika sätt. Och han är ju bara så, alltså patent spelar liksom ingen roll. Det är bara någonting du skaffar för att kunna processa.
Ja, ja, knäcka ekonomiskt svagare konkurrenter liksom. Ja.
För att de i sig är de bara liksom, de är inte värda någonting om inte du har råd att.
Nej, och så har det väl också varit just, alltså nu bara försöker jag öppna det här till en större diskussion då. Och det märks att det är ett sommaravsnitt här, så vi får liksom dra ut lite på introduktionen.
Ja, precis. Vi har ju kokat soppa på en spik här.
Men då tänker man sig de här kassa europeiska kopiorna kanske var tvungna att vara kassa för att liksom närmare sig Lego, så blir de nedskjutna liksom. Mm. Medan då de som fanns i Kina var mer skyddade av att Kina inte bryr sig om vad väst tycker om deras piratkopier så mycket. Upp till en viss nivå liksom, eller så. Så att det på något sätt är ett skydd mot den strukturen då, att patent är liksom någonting som du bara har fått angripa svagare konkurrenter med. Liksom. Och det är ju säkert en medveten strategi för liksom kommunistpartiet i Kinas idé om hur Kina ska utvecklas som ekonomi. Liksom. Att man låter den inhemska marknaden liksom komma ikapp världen genom att inte jaga efter patentbrytare.
Nej, men precis. Jag tänker väl liksom att om man liksom tror på en fri marknad och konkurrens liksom, så är ju också hela idén om patent ganska
märkliga.
Ja. Att det är liksom, och var går gränsen liksom för om du tar någons uppfinning och vidareutvecklar, är det inte det här liksom precis det de föreställer sig, alltså som en typ av evolutionär ekonomisk modell där liksom survival of the fittest liksom, ja, men om Lego inte klarar av att konkurrera mot det kinesiska runklegot, då får ju Lego bara bli bättre. Och så kan ju retoriken vara, men jag menar, under vår levnadstid har vi ju sett storföretag på knäna på grund av piratkopiering och evolutioneras liksom sin produkt och sedan går vinnande ur det liksom.
Musikindustrin
och sådana. Ja, och streamingtjänsterna till exempel. Så går det någon nöd på dem egentligen? Knäckte piratkopieringen dem? Eller var det så att det bara tvingade fram någon typ av ny produkt som behövdes?
Nej, precis. Och det, alltså det som brukar sägas är väl så här typ, ifall det inte hade funnits patent på det sättet så skulle bara stora producenter alltid ta utvecklares uppfinningar liksom, eller uppfinna Jockens uppfinning liksom, skulle man bara ta och börja tillverka direkt, och då så skulle aldrig någon liksom bli framgångsrik på att uppfinna saker. Men precis som du säger, det känns ju som att det i verkligheten är det inte så det fungerar ändå liksom, för att de stora kan bara ta dina grejer och sen så processa. Det är väl någon sån här typ svensk uppfinnare som uppfann typ datamusen eller någonting, va? Och så fick det snott och sen så aldrig kunde vinna den processen, eller hur nu va? Trots massa. Och sen så typ fick lägga sitt liv på att processa i olika rättegångar istället för att fortsätta uppfinna saker. Så det, han bara slutade uppfinna saker istället. Typ.
Ja, grattis. Ja. Okej, Johan Forssell.
Japp.
Ska vi prata lite om det?
Du vågar säga hans namn som Voldemort.
Ja, just det.
Det är du och
Västerbottenkuriren.
Ja, visst är det det.
Och sen är det någon tidning till.
Proletären är det såklart.
Just det. Proletären, Västerbottenkuriren och Äldre rörelse.
Ja.
Nej, men det, jag vet inte, det är hans nära anhöriga som det spekuleras om. Jag har inte lagt så många minuter på detta till att ha tagit reda på vilken faktisk relation de har. Är aktiv inom den högerradikala nationaliströrelsen.
Naziströrelsen menar du?
Ja, precis. Även kallad naziströrelsen.
Ja, precis. Aktiv klubb då som var.
Ja, precis. Ja. Och det var väl Expo som kom med avslöjandet. Och sen har det liksom följt en debatt. Vi behöver inte gå in exakt i liksom, vad är det som har hänt. Jag tänker att det finns det som är liksom intressant i det är väl hur regeringen har valt att behandla det på något sätt.
Ja, och regeringen kanske och media då. Och regeringen och medierna så samförstånd också. Verkar det finnas någon grej. Just det här med att man inte då namnger vem det är.
Nej, precis. Det är så här anonym minister. Mm. Man bara, så många är de inte.
Och det är liksom... Det är ju en väldigt udda sak, för när annars får en minister vara anonym? Mm. Liksom. Alltså det blir jättemärklig situation, men då har media liksom kommit överens om det, utom just Västerbottenkuriren då. Man ska inte namnge ministern, för då kan man räkna ut vem det här nära anhörig är, och det är...
Oetiskt då, eftersom
det är precis, ett barn då.
Mm.
Vilket ju är ju ironiskt, givet att Johan Forssell är som en sån som har drivit på då för att föräldrar är helt ansvariga för all kriminalitet deras barn gör och ska straffas på det på olika sätt, särskilt för de är invandrare, eller det visar sig väl nu då bara ifall de är invandrare, inte när de är svenska ministrar, vita ministrar. Och man också, Moderaterna är också kända för att de vill väl sänka straffmyndighetsåldern till yngre än vad det här barnet då är ändå liksom. Så det går ju lite emot den där, men visst, man kan, alltså, det hade ju varit typ någonstans bra ifall sådana principer rådde generellt i samhället, kändes det som liksom. Det är kanske inte fel i sak, men kanske att det blir lite hyckleri över det, kan man känna.
Ja, alltså precis. Det är många parametrar i detta som gör att det liksom det skaver mest på grund av den liksom rådande klimatet i tidigare regeringen och den politiken de vill driva. I annat fall så har det varit så, och det är väl också här då det kommer in varför regeringen väljer att hantera det på det sättet de gör, för att hade det varit en annan regering så hade man väl gjort, ministern gjort ett utspel som var, det är jättesorgligt att min son har blivit rekryterad av den här typen av krafter, jag gör vad jag kan, eller min son vet ju inte då strikt sett om det, min nära anhörig har blivit rekryterad av den här typen av krafter, det är så här de jobbar, vi gör det vi kan för att få honom att lämna den här rörelsen och liksom tänka om sina värderingar och ändra värderingar, och detta är en upplevelse vi delar med jättemånga föräldrar. Om man då inte själv hade varit så här, vi borde avrätta föräldrar som har kriminella söner eller döttrar, så hade ju det varit en väg. Det är också så att han, den här nära anhörig då, har ju då haft rätt kontakt med NMR, och NMR är ju terrorklassade av USA, och det skiter man ju lite i att USA har terrorklassat någon, för det är ju ingen som tar deras terrorklassning på allvar, förutom just Moderaterna. Så det blir liksom, det blir också så, men det är ju liksom ert gäng som har terrorklassat NMR. Det här borde vara en grej för er liksom. Och liksom, utan om man ska fastna i liksom själva aktiva klubben eller Johan Forssell och så, för att jag tänker att det finns mycket bättre medium för det, så är det ju intressant, för att det hänger ju också någonstans ihop med en av de frågorna där jag tror Moderaterna tänkte att de skulle skina, som ju har med säkerhetspolitik att göra. Och det är ju verkligen liksom en rullande jävla shitshow, ja, deras, liksom, för då ska man ju vara så. Den rörelse, politiska rörelse idag, som på riktigt har kontakter inom Ryssland, det är NMR. Alltså, man kan ju vilja föreställa sig att det skulle vara så inom delar av vänstern. Jag har mycket svårt att se att någon i Ryssland bryr sig överhuvudtaget av någon av vänstern i Sverige gör. Och jag har aldrig sett några belägg för att det finns liksom någon typ av överlappning i modern tid.
Nej, det finns väl folk som är liksom crazy, som är sympatisörer, liksom, som hade velat.
Jo, men de är väl också öppna med det, jo, liksom, ja. Så att säga, folk som...
Mer eller mindre, ja, precis.
Ja, men om man har en rysk flagga på en demonstration,
jo, är precis, ganska precis, öppna. Absolut, ja, ja. Men det finns väl också lite sådana här vänsterpartistisk kommunrepresentant som blev typ utkickad för att de sa någonting, och det funnits några i någon fredsgrupper och sådana saker, liksom, som... har,
jo, men liksom inte där man har kunnat styrka några direkta band till ryska staten.
Nej, precis. Nej. Utan sympatier liksom. Ja, precis. Ja, precis.
Mm. NMR kan man ju styrka liksom den här kopplingen med det här träningsläget som då var i ryska imperialiska orden, och sen finns det liksom en koppling så. Då är det ju så att genom att ha den här nära anhöriga till Johan Forssell, så innebär ju det också att han har ju tillgång till massa privat information om ministern. Och om man då fick gå för att man liksom har lagt upp nakenbilder på Grindr,
ja,
och inte informerat om det,
ja,
så föreligger det ju liksom två olika möjliga vägar. Det ena är att Johan Forssell inte har haft en aning om att den här nära anhöriga har varit med i aktiva klubb, vilket ju då är, tyckte inte du att man skulle ha koll på vad barnens omgivning håller på med och vad ansvarig för det de gör. Alternativ två, han har vetat om detta och inte informerat Säpo. Vilket ju då är Grindrgate.
Rent logiskt är det ju det. Sen så tror jag att det är olika juridik kring det där.
Absolut, tjänstemän kontra ministrar och så vidare.
Precis.
Men bara ur perspektivet.
Verkligen.
Du har haft en nära anhörig som tillhör en rörelse där det finns belägg för att de, vilket Säpo då måste veta om, ifall de visste om detta.
Ja.
Gjorde de ju då antagligen inte, även om Magnus Ranstorp har någon jävla anledning för att uttala sig om det här. Då har du nära anhörig som har tillgång till högst privat information om dig. Som du dessutom befinner dig i någon typ av beroendeställning är fel, kanske sätt att beskriva det på. Men i alla fall en emotionell... liksom.
Precis, att ifall han skulle bli liksom kidnappad av Ryssland på ett NMR-läger så kan man ju tänka sig att det finns liksom en... hållhake då, på någon utpressning. Liksom.
Ja, eller tillgång till privata bilder eller annan typ av privat information som skulle kunna användas för att utpressa honom.
Jo, och utpressning, precis, men också den här bara säkerhetsaspekten du tar upp. Alltså, nu åker ministern till det här mötet. Då kan jag smsa det till någon och berätta liksom, att nu är det ett möte där
eller,
och där. Liksom.
Hur göms hans dator under tiden han är... Alltså, du är med. Det är liksom, och inget av detta hade ju varit en jättestor grej. Om det inte just var
Moderaterna.
Som, ja. För att det är alla, liksom, det är uttalanden som har skett från regeringshåll, från den anonyma ministern och liknande, är ju liksom 0% vi ser allvarligt i det här. Jag är emot alla typer av extremism.
Precis.
Men nu är det ju inte alla typer av extremism som din nära anhörig håller på med. Utan det är en väldigt specifik typ av extremism. Och det är också att den har kontakt med personer som är terrorklassade av USA.
Ja.
Är inte det liksom ett problem? Nej. Hade det här dugit ifall det var en socialdemokrat som visade sig att vår son satt och chattade och tränade gatustrid med liksom IS?
Nej, det hade ju aldrig slutat det skandalen förrän den personen var borta och
Nej.
Typ regeringen hade avgått i sin helhet. Liksom. Nej, precis. Han säger då i det här uttalandet att de har skickat ut, som ju då inte han själv kan göra, utan via Ulf Kristerssons presschef. Berättar man vad den här anonyma ministern har låtit meddela då att förra veckan fick jag veta att den här anhörig yngre tonåren har haft umgänge i helt fel kretsar. Det som säger inte ens med nazister. Liksom.
Nej, fel kretsar. Fel kretsar.
Jag avskyr all form av politisk extremism och tar starkt avstånd från det. Han kan fortfarande liksom inte nämna vad det är för, precis som du säger, liksom, att det är nazism. Liksom. Utan det, då är det bara, det är den klassiska SD-grejen. Jag vill ta avstånd från både nazism och kommunism liksom, när man får frågan, tar du avstånd från de här nazisterna? Liksom, för att försöka blanda bort korten. Liksom. Och sen så då att jag har haft långa och uppriktiga samtal med en mindreårige som är både ångerfull och ledsen. Allt umgänge i dessa kretsar är ett avslutat kapitel. Och det är också konstigt då, okej, hur vet du att det är ett avslutat kapitel? För att du har skällt på ett barn som har sagt det till dig. Kanske, vi vet ju ingenting.
Men jag tänker att det är så här de föreställer sig att man gör.
Just det. Ja, just det. Det är så det, alla så här folk med kriminella ungar borde bara säga till dem en gång. Då har de inte, har de inte prövat det. Liksom.
Och då tänker man också så, vad är det för jävla beteunge Johan Forssell har uppfostrat? Liksom?
Ja.
Jag ska göra arisk revolution och träna för gatustrid och så. Få bort SOGs makt över världen och så. Och sen så bara kom pappa så, det här ligger du om. Okej, jag slutar nu. Vad är det så? De har ju också antagligen hunnit prata om det två gånger.
Ja.
Det är så här, för en vecka sedan fick han den här informationen. De har haft ett ordentligt samtal. Sen har de haft ett ordentligt samtal. Sen, nej, men jag lovar pappa, jag har slitat.
Ja.
Inget go i den killen alltså. Det är också ett perspektiv liksom.
Verkligen.
Ja.
Det kanske inte var mitt första perspektiv, men nu när du säger det, absolut.
Att det räckte liksom.
Ja. Eller så gjorde du inte det då? Det är det som, det vet vi faktiskt
inte. Du tror inte det är sant? Du tänker att han inte har avslutat. Jag tänker väl att det har väl varit...
Men det kan ju mycket väl att han avslutade kanske inte på så att han slutade bli ideologiskt övertygad på ett samtal, men det kanske är så här, förstår du att min karriär är över och det betyder att vi får sälja huset, vill du det? Då kanske man lovar att sluta. Det kan man knäcka vilket barn som helst, tycker jag.
Ja.
Hade inte du kört på den approachen ifall du hade haft det samtalet? Fattar du vad du har gjort med din familj genom det här dumma beslutet? Liksom?
Jo, absolut.
Och säga, ja, men den ariska rasen då?
Ja.
Hur vågar du säga sådär? Nu, konstigt scenario att spela upp här.
Ja, det ska vi spela ut i någon typ av sommar.
När vi är tvungna att sälja din lilla systers Nintendo.
Det är så kul att sitta och spela på sånt 8-bits Nintendo.
Nu blir jag tvungen att jobba för Svenskt Näringsliv istället. Ja,
och nej, hur ska det gå? Eller för det där vårdföretaget som hans fru jobbar för. Nej, men det tänker jag i alla fall att Johan Forssell borde vara liksom besviken på två plan. Han borde vara djupt besviken av hans nära anhöriga som man då kan ha den här typen av samtal med. Vilket kanske är svårt om det har varit liksom så, ja men det är min systerson.
Ja.
Då kanske det inte är jag som har det samtalet. Liksom.
Nej, man hoppas ju det, för det är lite så störd.
Nej, men då tänker man ju att det är
ju någon man har någon sorts föräldraransvar för. Ja.
Och då är det så här, först är man djupt besviken över att han har blivit nazist. Man är jättedjupt besviken om att mina barn har blivit nazister. Man har det här samtalet där man är så, det här måste ta slut nu. Vad är det liksom, vad gott har den här rörelsen fört med sig? Och sen, jag säger inte att det är en lika stor besvikelse. När han då hade varit så, jag ger upp nazismen efter ett samtal. Då känner man lite så, ändå en besvikelse över att det var så lite tåga i honom. Liksom.
Okej.
Mm. Som far liksom. Det kanske du kommer känna om dina katter.
Mm.
Du.
Ja, eller att man har varit så lättvind då i alla fall. Och gått med på något som man inte tror på riktigt.
Ja, absolut. Att det liksom är så här, nej men jag... De frågade om jag ville bli rekryterare till den här... idrottsklubben som tränar olika gympasalar och går på korpen fotboll och slåss. Och jag ville inte egentligen, men nu bara blev det så jag måste hänga med den här daglig verksamhetsgänget liksom. Nej.
Men saknar styrfart själv.
Ja.
Kan ju vara det också.
Mm, och då blir man ju, det är också en djup besvikelse.
Men du, precis som du sa, så är det ju verkligen ett återkommande tema då, moderat liksom säkerhets... Ja, först har vi den här liksom situationen med den gamla säkerhetsrådgivaren som kastade hemliga dokument lite överallt och sådär. Och sen...
Regeringens Jonathan Unge.
Ja, verkligen. Så bara... Han var också en gammal kompis till Kristersson på
absolut,
något sätt. Liksom.
Ja. 3,5 personliga assistenter. Eller hade han väl inte personliga assistenter.
Assistenter. Ja, okay, ja. Så det, han fuckade upp mycket och fick gå för det liksom. Nästa person till jobbet, då den här dickpick-skandalen, sen den här grejen nu då. Och efter det, bara nu idag, så är det ju att Ulf Kristerssons livvakter, och det kanske inte är regeringens fel, det kanske är Säpos fel snarare, har använt sådana här träningsappar som andra...
Var man är någonstans.
Ja, precis. Som andra har... Har du inte sett det här?
Nej, alltså för i helvete.
Det är en sån klassisk grej som att avslöja typ 20 gånger på olika liksom militära förband, olika säkerhetstjänster, allting, att alla de måste tracka sin liksom sin fys i olika appar.
Mm.
Och sen så laddas de kartorna upp någonstans som typ antingen är öppet, och så kan man se då exakt vilka rörelsemönster de har, och då så typ att de går i cirklar runt den här punkten liksom, tyder ju på att i mitten där så finns ett viktigt objekt då, eller liksom de här tiden på morgonen anländer de till den här bostaden och hämtar upp någon, och han kanske bor där i den här lägenheten när han inte är öppen med var han bor och sådana saker liksom. Så det har man nu också avslöjat av någon tidning, att Ulf Kristerssons liksom personskydd är röjt på grund av att de har träningsappar som visar att vara med. Så ytterligare ett liksom säkerhetsfiasko för Moderaterna, Säkerhetspartiet.
Ja, det är snyggt jobbat. Har du sett det här att Kaja Kallas heter hon väl? Ja, så jävla bra. Hon är, vad är hon?
Hennes utrikesminister, fast vice, det har vi inte. Va? Nej, men hon är båda. Hon är vice ordförande i EU-kommissionen. Men hon är också... EUs, så är det något långt grej för foreign affairs och någonting, vilket betyder utrikesminister i verkligheten liksom.
Okej, okay. EUs utrikesminister. De hade ju något möte mellan EU och Kina för en vecka sedan ungefär, där hon träffade Wang Yi som är Kinas utrikesminister.
Mm.
Och efter det mötet så släppte tidningen South China Morning Post, heter de va? En artikel där de är så att Kinas utrikesminister hade väl sagt till Kaja Kallas även om Kina inte är en part i konflikten i Ukraina, så ser Kina helst att Ryssland inte förlorar, för att det hade blivit för kostsamt för Kina, för då hade USA
vänt sig mot att rusta mot Kina och försvara Taiwan istället.
Mm. Och det är ju någonting som alla min hjärna förstår, att det är väl ungefär det som är läget, och att det bland annat är en av liksom anledningarna till att Trumps liksom minskat stöd eller omförhandlat stöd till Ukraina handlar om en, att han har ett mycket större fokus på Kina, eftersom att det i ganska stor utsträckning är liksom en ekonomisk konflikt mer än en begynnande militär, även om det nog kan få militära tecken. Och det fick mig att tänka så här på semesterdagarna, så jag började läsa lite om det finns liksom, om vi kan se några tecken på den här omvändningen i den stora mängden liksom dokument som Pentagon eller amerikanska försvarsmakten släpper. Hur de ser att liksom vilken utvecklingsriktning landet måste ha.
Mm.
Och då är det såklart flottan man ska titta på, tänker man. Och då visar det sig att i sann sovjetisk anda så släpper amerikanska flottan en rapport, kan man väl säga, genom typ liksom budgetdelen av amerikanska kongressen. Mm-hmm. Så här, det här är vad vi ska göra med flottan de nästa 30 åren.
Alltså de har en 30-årsplan?
Ja.
Ja.
Och den var ganska intressant att läsa, framförallt att se, för den tas ju liksom, den släpps egentligen år för år. Så här.
Mm. Nu ser med en rullande uppdatering.
Ja, precis, nu ser vi 30 år framåt. Och det berättar väl också ungefär vilken skala liksom flott stridskrafter ändå hamnar på, att det är så otroligt liksom omfattande byggprojekt och så för att göra örlogsfartyg. Och som alla gånger när man pratar om USA, så har vi ju en otrolig, du vet att vi har pratat om Chips Act.
Just det.
Mm. Det finns ju också en Chips Act.
Just det.
Som handlar om fartyg då, inte mikrochip. Och jag, min engelska är inte så bra
att inte sour cream, onion.
Min engelska är inte så bra heller att jag kan differentiera de orden.
Nej. Vi ska inte försöka det
heller. Nej, vi ska inte försöka det heller, även om det köper oss lite tid i podden. Okay. Den här Chips Act då, handlar ju om att USA ser sin flotta i sin helhet, alltså både den liksom militära delen men även sin handelsflotta blir helt utkonkurrerad av Kina. Sett till örlogsfartyg så producerar Kina 6 fartyg för varje amerikanskt fartyg som produceras. Och då pratar vi tonnagen i faktiska fartyg, för det är, ja, de har skitmånga patrullbåtar.
Det här har vi haft hela avsnitt om när vi pratat om.
Och 200 till en när det kommer till kommersiella, alltså till handelsfartyg.
Som de också säljer då?
Precis. Men det innebär ju att USA
har inte alls en lika stor varvsindustri.
Nej, och att det här är ett problem. Och för USA då, eftersom att de förutsätter, de ser ju den här liksom växande konflikten. Men det är också att om man tittar lite på liksom militärteori eller geopolitisk teori kopplat till flottan, och det har jag inte riktigt fattat innan, då är det ju att man också ser handelsflottan som en integrerad del av den. Poängen med att ha en flotta och hamnar är ju att kunna bedriva handel. Liksom. För att kunna vara säker på att du kan bedriva handel, så måste du ha då. Det känns liksom att det går tillbaka lite i tiden till den så här pirattiden. Liksom. Men att så, för att USA ska kunna vara säkra på att vi kan få våra produkter sålda, så måste vi också ha en flotta som kan säkra att vi kan få våra produkter sålda. Liksom. Det är inte nödvändigt, behöver inte vara militärt i termerna av att kunna invadera andra länder eller sänka andra länders flotta, utan det är mer en indirekt. Den här då, Chips Act, är ju en sån bipartisan överenskommelse som aktualiserades. Det var för några år sedan den första utgåvan kom, och nu har den liksom tagits upp igen. En ganska stor bit av detta, vad tror du är liksom en av de större bristerna USA identifierar med
sin egen flotta?
Med sin egen varvsindustri.
Skulle det kunna vara att de har för få dockor då?
Nej, det är faktiskt arbetskraften.
Jaha.
Det är ju intressant vid tanke på liksom ICE och jakten på, vilket ju knyter an till någon typ av svensk inhemsk debatt just nu om barnafödandet, som det är skitmycket prat om. Och så är man så, var det inte ett prat för typ 3 år sedan om att babbarna föder för mycket barn?
Verkligen, och att det är så, vi har för lite bostäder till Sveriges befolkning, vi måste ha en mindre befolkning, istället för att bygga mer hus då.
Ja, precis.
Men tydligen så var det liksom,
nu ska vi föda mer barn, och det underbaraste är att det är de minst sexiga människorna som ska lösa det. Vet du vem som ska skriva den här rapporten?
Nej, jag vet inte vem, jag såg någon som sa att det var typ att det fanns krönikörer med bland gänget som skulle skriva.
Nej, men en krönikör kan man väl knulla med. Men en ekonom däremot. Okay. För det är liksom ekonomer som ska sitta
ekonomiska
och knacka drivande siffror. Liksom, undrar, det kommer se ut folk inte pöka. Och då känner jag lite, det är ju rimligt att ha med någon som får ligga.
Okay.
Om man ska reda ut varför folk inte får ligga.
Okay.
Eller ligger. Sen är det kanske det inte är liggandet egentligen som är problemet.
Precis, jag skulle säga det. Är det verkligen där det...
Nej, de kommer ju komma fram till att lösningen på det här problemet, det är att kvinnor slutar jobba och att folk slutar ha sexualitet, och utan så typ att det är Tinder som är problemet.
Ja, men det har de väl redan sagt lite att de tycker också någon gång.
Ja. Det är inte liksom att reallönerna minskar.
Barnbidragen och ska kappas på sig så många.
Nej, och att bostadspriserna bara sticker i höjden. Ja, utan nej. Det är att kvinnor inte, de äter för mycket p-piller. Ja. Och knullar med främmande män för en tacomiddag. Okej, tillbaka då till USA. Det här är ett problem även nu.
Är det här män som jag inte fattar?
Ja, lite. Men vi tar det utanför. Men så tillbaka till den här, så USA befinner sig lite i samma läge. De har identifierat att problemet för oss är att vi har för lite arbetskraft. Och ett problem när vi identifierar om varför de har för lite arbetskraft är ju för att människor inte vill utbilda sig till de här yrkena.
Mm.
För att folk vill hellre gå på college.
Ja, såklart. Så istället för att höja lönerna i varvsindustrin så ska man ta bort college.
De gör gällande att lönerna är ganska höga faktiskt i den här rapporten.
Jo, men det är ju alltså i relation till, är de bara ännu högre så kommer det ju, så funkar det.
Men också så säger de att en liksom vikande trend, som skulle, alltså en förändrad trend skulle kunna vara kopplad till att allt färre tror på college som en väg till yrke.
Mm.
Vilket ju hänger väldigt tätt ihop med liksom den högerprojektet i USA och magarörelsen, liksom att college är en scam om man så.
Mm.
Om du inte får ett jobb, varför läser du då på college?
Mm.
För kunskap, det är bara till för att få en lön eller liksom någon annan. Och då resonerar de om att en lösning är att när man, för samma grupp som säger de, som då inte kommer läsa på college, i stor utsträckning samma grupp som söker sig till amerikanska försvaret. Och då resonerar de runt, kan vi göra så att de personer som vi avvisar, för att de inte håller måttet som liksom soldatmaterial.
Okay.
Skulle man kunna på något sätt sätta in dem i någon typ av lärlingsprogram eller liksom nästan som en liksom militariserad del för att få ökad liksom underlag.
Man får jobba på varvet men i uniform och då kommer
då hade de varit vilja göra det. Liksom, för medalj och...
Ja, just det.
Ja, och när man då tittar på den här planen, vad är det då de liksom, vad är det de, hur föreställer de sig att... Att om 30 år då. Och då är det ju är det en jävla massa siffror. Det finns liksom, de har haft förra rapporten, 2024s plan då. Och så hade de tre alternativ, men för den här planen så lägger de fram ett nytt. Och det är väldigt mysigt så om att så här många sådana här fartyg ska vi ha, så här många sådana här fartyg. De föreställer sig att de kommer, under de här åren kommer behöva köpa 6 hangarfartyg. Och det var i linje med de andra planerna. Det är en variant, ett alternativ där de skulle köpa 7 hangarfartyg. Och då är det inte att de ska ha fler hangarfartyg, utan det är väl att Nimitz-klass hangarfartygen ska fasas ut för Ford-klass hangarfartyg helt enkelt. I den planen som är aktuell nu så kommer de minska mängden ubåtar som kan skjuta ballistiska robotar. Men hålla högt mängden robotar som kan leverera tyngre kryssningsrobotar. Så tänk mindre kärnvapen, mer konventionellt krig utan kärnvapen. Sen är det egentligen lite så att det man ser tendensen till är att man kommer ha det, liksom den enda som sticker ut. Flottan ska öka. Det kommer vara en större flotta.
Mm.
Och det är också den största förslagna mängden. De här tre tidigare alternativen var, alternativ 1 skulle ha 290 örlogsfartyg, alternativ 2 skulle ha 299, alternativ 3 skulle ha 340 örlogsfartyg. Den planen som nu blir aktuell är 364 fartyg. Oj. Där det framför allt sticker ut, där liksom mängden är markant högre, det är i fregatter och amfibiska fartyg, landstigningsfartyg. Ja. Så tendensen i planen för amerikanska flottan 30 år framåt är liksom färre, tunga, stora fartyg och ett fokus på att införskaffa mer, mindre kombinerat då med landstigningsfartyg. Hur mycket pengar tänker du att de ska lägga på detta under de här 30
åren? Jag tror det spelar ingen roll, för jag kan inte föreställa mig de här typen av summor, vad det innebär, vad jag säger. Så 8 triljarder kanske?
Nej, men 903 miljarder dollar.
Okej, okay, så det var 10 gånger så lite, eller 10 gånger mindre vad jag trodde. Men det betyder ju ingenting, så jag förstår ingenting.
Så det är en snittsumma av då, de räknar på det på lite olika sätt, men runt någonstans 30 30 miljarder dollar om året som de kommer behöva lägga då på de här införskaffningarna av nya fartyg. Och ifall man liksom tittar för de här, det är liksom, det slängs runt jävligt mycket siffror i den här, men om man faktiskt sett och säger liksom, försöker förstå det, det ska sägas att det här förslaget som kom nu är det dyraste av alla. Alltså de för, det är inte så konstigt om de ska införskaffa störst mängd nya fartyg, men det är också det dyraste av alla alternativen. Samtidigt är det ju ofantliga siffror, men det billigaste alternativet var 794 miljarder dollar, och sen ligger de andra runt 800 miljarder dollar, för att då detta då som ligger på 900 miljarder. Så det är väldigt tydligt att förslaget är att man ska satsa jättemycket på flottan.
Men du, det är bara en tredjedel av vad Irakkriget kostade.
Det är fan ingenting. Det är som hittat. Och i allt det här då, om man ska försöka bena ut, den rapporten är väldigt, den är väldigt trevlig, för att den, och den går liksom igenom vilka år man föreställer sig att olika saker måste köpas och så vidare. Men den gör det också väldigt tydligt för att kunna jämföra så här, men vad är det de får ut av den här liksom? Mm. Vad är det de får mer eller mindre av? Och då har de gjort en uppdelning mellan de olika planerna där man kan säga så här. De kallar det för missile cells, alltså hur många möjligheter att avfyra olika robotar. Och då är det så, nej men det kommer inte, det här är inte den planen som ger mest missile cells. Det här är inte planen som ger mest sjömåls- eller kryssningsrobotar.
Det här, men vad är det ni ger mest av då?
Det här är inte planen som ger flest liksom robotar på ubåtar eller då torpeder på attackubåtar, utan
säg vad det är som den ger mest av, den här planen.
Den ger mest fartyg.
Okay. Mm. Och det här, flest båtar.
Ja.
Det gillar Trump.
Ja, och jag, om du tänker på det så är det också ganska logiskt, för det är de, i händelse av krig så är det inte flest liksom robot avfyrningsramper du behöver, tuber du behöver, utan du behöver fartyg du kan förlora.
Jag tycker att det borde finnas en sån samband här som gör att det också är bra att ha tuber. För man bara kör ut många båtar och förlorar dem i vattnet så tror jag inte man vinner, utan det måste ju finnas också någon sorts kapacitet för de här båtarna.
Jo, absolut. Det man kan säga är att generellt sett så ligger den här i medelpunkten mellan de olika planerna vad du får mest av. Mm. Men om du tänker på det, att amerikanska försvaret tidigare har fokuserat väldigt mycket på att ha få väldigt bra, ja,
väldigt stora båtar
med hög eldkraftsförmåga, men också väldigt få av dem, vilket ju gör att din förmåga att ta förluster, ditt sätt att hantera förluster, inte förmågan att ta förluster, men att din, liksom, din uthållighet vid ett eventuellt utdragen väpnade konflikt är mycket lägre.
Så får man sprider ut alla tuber man har på många olika båtar, så kan en andel av dem förstöras utan att det stoppar att man fortsätter kriga, helt enkelt.
Precis, vilket ju gör att den här planen känns som, av de alternativen som fanns, den som mest är en faktisk förberedelse.
För ett faktiskt krig.
Ja.
Ja, det är ju intressant och obehagligt. Liksom. Men, ja.
Och det ska också sägas att många av de här fartygen de pratar om är fartyg som antingen som inte har liksom fått en riktig klassifikation än, där de är, de kallar dem liksom för DDFX, liksom, för de har inte fått ett nummer än. Man föreställer sig under de här 30 åren att det kommer komma en ny generation av fartyg, och de är väl under utveckling, och det är liksom de vi ska köpa om 10 år.
Mm.
Och det gjorde att jag satte mig och tittade lite på hur lång tid tar det liksom att producera de här sakerna. Och på väg in är ju då Columbia-klass av ubåtar.
Okay.
De nämns i den här rapporten. De ska ersätta Ohio-klass. De är uppenbart döpt efter delstater. Konstruktion, eller liksom skapandet av, byggandet av den första Columbia-klass ubåten, det var 2020. När tror du den förväntas sjösättas?
2031.
11 år tar det att bygga och få dem ut i tjänst.
Men sen så kommer det gå snabbare när man bygger nästa.
Det får man anta.
Det brukar vara så att första tar alltid längre tid. Ja, men det, man får ha lite framförhållning helt enkelt när man håller på med att bygga en flotta.
Ja, och det ska ju sägas att det här är en sån kärnubåt med, som ska skjuta kärnvapen. Så att det är liksom...
Och också driven med en reaktor. Mm. Mer då? Har de något riktigt flippigt de ska bygga?
Nej, inte som framgår i den här planen i alla fall. Utan...
Nu satsar de lite på hangarfartyg för drönare eller någon sån grej liksom.
Det tror jag ingår i de här fregatterna, men det är inte, det är liksom inte uttalat. Det som händer nu är väl att de, under den här perioden kommer väl de sista korvetterna fasas ut helt. Det är väl en storleksordning som man i princip inte använder längre.
Nej. Men sen så betyder väl alla de här namnen på fartygsklasser
allt mindre.
Precis, det slutar liksom ha någon betydelse för vad är vad liksom.
Ja. Ja, och nu har vi name, vi kanske ska ta dem. Patrullbåtar, tänk en
stor liten motorbåt.
Ja.
Eller,
ja. Det kan det vara, precis, så här, kustbevaknings, liksom, skit. Sen har vi korvetter, då är vi ändå uppe och pratar om liksom, ett riktigt fartyg, 60-100 meter, det är liksom en riktig båt. Fregatter, jagare, det är det som kallas för destroyer på engelska, kryssare och sen hangarfartygen, liksom, om vi ska ta ur storleksordning. Och sen kan man ju ha de här langstigningsfartygen, de kan ju vara jätteolika vad det är för typ av. Om det liksom är en sån row-row med stridsvagnar liksom, kan det vara ett jättestort fartyg. Jag tycker någonting annat som är intressant om att när man tittar på den här så är det ju att både att man föreställer sig att alltså att landstigningsfartygen är många är ju inte så jävla konstigt. Det är ju någon typ av öhoppande som föreställer sig kommer vara sättet att kriga på. Men jag tänker också att det är intressant att de just att mängden attackubåtar, alltså ubåtar som ska skjuta ut andra ubåtar och andra fartyg är inte så aktuellt längre. Utan jag tror verkligen att både USA och Kina föreställer sig samma typ av krig som kommer ske i Stilla havet nära den kinesiska kusten.
Mm.
Att liksom USAs idé är inte att de ska liksom ha sjöslag med den kinesiska flottan. Det kommer de inte behöva liksom göra så jättemycket med. Det är liksom, om inte de här 30 åren utvecklar sig
i en radikalt annorlunda riktning än vad de senaste 30 åren har gjort,
så kommer USA, kommer Kina inte vilja gå ut med sina fartyg.
Nej.
Utan det kommer vara någon, på något sätt en typ av krig där USA är vid Kina och attackerar kinesiska avfyrningsramper. Eller. Men det är också en vändning bort mot från liksom, vändning bort från kriget mot terrorismen, där de här få tunga fartygen, där man kan projicera makt liksom, genom dem. Där den tiden är liksom, inom 30 år så är det inte den typen av konflikter USA ser sig interminering. Men för att koppla tillbaka, alltså, i den här Chips Act så är det liksom stora bitar som också handlar om hur Kina kringgår amerikanska hamnavgifter, hur man ska komma liksom, komma till rätta okay. med det, hur fartyg är flaggade. Alltså det finns en sån handelskrigsdimension i detta. Det verkar vara väldigt vanligt att man lägger an i kanadensiska och mexikanska hamnar och sen så kör man
yeah.
in produkterna i USA. Det ska på något sätt bestraffas så att man liksom behöver för att stärka liksom den maritima amerikanska ekonomin så måste man lägga an eller betala ändå som om man hade lagt i amerikansk hamn.
Men det här var bipartisan sa du, så det är inte någonting om man tar över Panama i den här uppgörelsen då antar jag.
Nej, precis.
Apropå hamnar och tullavgifter och sådana saker, det är väl en Trumps hang-up med Panama-kanalen liksom.
Men det finns, liksom på tal om då Panama så finns det ju ett eko från Monroe-doktrinen i liksom hela, både i flottan men också det som händer i amerikansk ekonomi eller liksom geopolitik, där liksom, där USA försöker få full kontroll på något sätt över sin hemisfär ekonomiskt och politiskt.
Jag tänker att det är bra ifall man har hittat någon liksom så här breaking news som äldre rörelseslyssnare kan få höra innan någon annan då.
Som att du har skaffat katt då.
Precis. Men jag har också sett någon på Blue Sky, som jag retweetade, som postade om att nu kollapsar TEIS. Wow, det har man hört mycket om. Alltså Thwaites Easter Ice Shelf, som är alltså den här flytande ismassan utanför den här domedagsglaciären. Alltså domedagsglaciären, som den kallas, har det ju varit mycket snack om i media, väldigt mycket. Och det är väl lite en mediaprodukt så liksom, att det är väl ganska oklart hur annorlunda Thwaites är från allt annat, liksom. Och den här havsisen då som ligger och flyter, som på något sätt är det typ, tror jag så här, att den flyter ut från glaciären som ju ligger på land, ut i havet. Och så där utanför så är det typ några små öar. Då har den fastnat på de öarna, så då liksom stoppar det upp bakom den. Och så kan det inte trycka på så mycket från glaciären ut i havet. Men nu har det liksom krasat sönder så mycket på något sätt, den här isen som ligger framför de här små öarna, att det bara kommer sköljas bort på något sätt. Och så kommer det vara fritt utflöde från det här. Och då har man varit orolig tidigare för att det skulle vara liksom proppen ur på något sätt. Men senare forskningen visar väl att det inte kommer vara en sån ploppeffekt liksom, utan att det kommer vara bara dåligt på lång sikt eller så. Men
för de havsnivåerna att göra.
Och det, alltså på lång sikt så är det ju så, ifall Antarktis landis smälter, glider ner i havet, så höjs havsnivån ganska mycket liksom. Men det är en process som man väl tror kommer ta flera hundra år liksom, innan det blir så här meterhöjningar eller så. Men den här proppfunktionen den här isen har haft då verkar ju också ha liksom degraderats över tid liksom. Så det är redan borta liksom. För det typ flyter ut på sidorna om den ändå. Men det är en sak som man har pratat om massa innan och nu händer det typ. Mm. Så man kan se på typ satellitbilder. Alltså det har fortfarande inte upplösts än, men man ser liksom på de här satellitbilderna hur det blir fler och fler sprickor i det där och så, och att det bara rör sig snabbare och snabbare. Så jag tror att det kommer säkert upp på nyheterna om några veckor. Då så hörde ni det först här, det är på gång att hända.
Att ITGC
TEIS,
det är någonting annat alltså.
TEIS heter själva
domedagsglaciären.
Nej, det heter själva havsisen utanför domedagsglaciären.
Med de lärorika orden.
Säger vi hej då.
Så säger vi hej då. Ja, vi hörs igen om 2 veckor.
Absolut. Har du gett solen?
Ja, har du
fint. Smält en glass i munnen som ifall det vore Thwaites Eastern Ice Shelf.
Tack för att du har lyssnat.
Hej då.
Ha det fint.
Hej.